Steve Jobs. Jo, jag tackar. Det kan vi ta en annan gång. Jag lyssnar på en låt ganska mycket den senaste tiden. Den har en så underbar titel. Den heter Låt mig säga något om nåden. Och i den finns det en mening som lyder så här. Två. Nåden räcker alltid längre än när vi har gått för långt. Sug på den ett ögonblick. Nåden räcker alltid längre än när vi har gått för långt. Jag ska återberätta idag en av de, jag tror jag vågar säga, en av de vackraste och kanske mest hoppfulla berättelser jag vet. Och jag önskar med den att den skulle etsa sig fast i dig. Stanna där så att varje gång det händer att du misslyckas, när det går sönder, att du inte håller måttet, att du inte orkar hålla skenet uppe längre, liksom ger upp, att du skulle se framför dig då ett blått sken. Det är en konstig vädjan, önskan. Att du skulle se framför dig ett blått sken som sa: Gud kan ta det sämsta i mitt liv och göra någonting vackert av det. Minns färgen blå. Jag ska alldeles strax återkomma till den. Kortformen av den här predikan skulle kunna vara så här, och sen skulle vi faktiskt kunna sluta och gå hem, men vi ska inte göra det. Men kortformen skulle kunna vara: vi misslyckas, men vi är inte misslyckade. Det här står tatuerat på armen på en av mina kollegers här, en av mina diakonkollegor. Det är inte Rakel. Det står: jag misslyckas, jag är inte misslyckad. Bakgrunden till det här är att för några år sedan så fick jag ett telefonsamtal från en människa som sa att min pappa ligger på Sahlgrenska sjukhuset och är väldigt, väldigt svårt sjuk, och han vill väldigt gärna träffa dig. Jag var ju på språng när det här samtalet kom. Ni vet hur man är ibland. Jag höll på med något annat och jag var på väg någonstans, och jag tog in och så sa jag att jag ska hälsa på honom så fort det bara går. Och så händer det där som vi absolut inte kan eller får hända egentligen. Att jag glömde det. Rakt av. Jag tror att det var morgonen därpå som jag vaknar med den här obehagliga känslan av att det är någonting som är fel. Riktigt fel. Och så plötsligt så kom jag på den här lappen som jag hade i fickan på mina jeans med avdelningens namn där han låg. Så jag går upp och så ringer jag till sjukhuset och så säger jag vem jag är. Och säger att jag har lovat att hälsa på den och den. Och jag undrar om jag kan få komma nu. Då blev det väl tyst i telefonluren och så sa den här sköterskan: jag är ledsen att behöva säga det, men han avled precis. Familjen sitter där. Alltså, kan du säga till familjen, gå och fråga om det är okej att jag kommer ändå? Jag tror aldrig att jag har känt mig mer hemma i ordet syndare än den gången. Mitt slarv, min glömska, mitt liv med för mycket liksom drabbade mig själv. Syndare i bemärkelsen av en som missat målet, alltså som det där misstolkade ordet synd djupa sätt betyder. En som har missat alltihop, själva poängen, grejen. Jag gick hårt åt mig själv under en tid som följde efter det där. Jag ältade mitt tillkortakommande. Jag fann att det här enskilda misstaget som det ju var liksom åt sig in i min personlighet. Jag gick faktiskt ifrån att först ha sett mig som någon som misslyckas till att själv känna mig på djupet misslyckas. Jag gick ut från det där märkliga mötet när jag sötte med den här familjen, och det fanns ju bara en sak att göra, och det var att säga precis som det var och säga förlåt. Jag visste att det var för sent i relation till den här mannen, men familjen satt där. När jag gick ut och gick gångarna där på Sahlgrenska sjukhuset så insåg jag också att någonstans här öppnar sig en av de djupaste dimensionerna av att ha en kristen tro. En av de absolut djupaste dimensionerna. Inte minst för alla oss som vaknar upp och inser att det är för sent, det är överspelat. Då säger kristen tro något annat. Nämligen att det finns alltid en instans till. Där allt redan är överspelat tycks den Gud som står utom tid och rum alltid ha ett kort kvar i rockärmen. Och kanske är det det som kallas för nåd. Nåden räcker alltid längre än när vi har gått för långt. Lyssna på följande två bibeltexter. Jag läser dem rakt av som de står från Matteus evangeliet båda. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Bariona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger till dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och så 10 kapitel längre fram i det 26:e kapitlet. Petrus, samma man, satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom. Och hon sa till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därpå, efteråt, kom de som stod där och fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem, det hörs på talet. Han svor och bedyrade: jag känner inte den mannen. Och i samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Nu till den där berättelsen. Sen ska jag säga några korta saker efter det om texten. Jag kommer ifrån ett landskap som heter Ångermanland. Jag är väldigt stolt över det. Och jag gissar att ni alla vet vilken som är Ångermanlands landskapsblomma. Jag tar det för givet. Rätt gissat. Styvmorsviolen är rätt gissat. Allt det här börjar när jag läste den här boken för några år sedan. Jag läser som regel konstiga böcker. Den här boken heter Ögat i blomman, tankar om panser. Är det någon som har läst den? En underbar bok på alla sätt och vis. Och den här boken har ett kapitel. Ur det brustna har vuxit det vackraste man kan hitta. Ett hav av blommor. Några ord om den processen. Alltså processen som går från sprickor till blommor. Från brustenhet till skönhet, om du så vill. Och det första, och då är jag tillbaka i bibeltexten, det är ju insikten om att även klippor också bland oss kan gå sönder. Också klippor går sönder. När jag började tänka i de här banorna hamnade jag, som ni redan förstått utifrån textvalet, ganska tidigt i berättelsen om Bibelns Petrus. Jag var tvungen att le lite för mig själv när jag insåg att när Jesus ska ge honom ett tilltalsnamn, ett smeknamn, alltså något slags samlingsbegrepp för hans person och hans uppgift, så använder han just ordet klippa. Du är Petrus, klippan, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och så tänkte jag så här. Alltså, med all respekt för Jesus, men han gör det inte särskilt enkelt för Simon Petrus, en ung man. Vilka förväntningar han lägger på hans skuldror. Och många är de människor som har knäat under allt för stora förväntningar ifrån sin omgivning. Från föräldrar, från skola och så vidare, som inte har orkat de förväntningarna. Jag har alltid tänkt så här, att Jesus ju tilltalar det fasta i Petrus, de goda ledaregenskaperna, alltså det han ser, att han i Petrus ser en människa med andra kvaliteter än de andra, mer solid, mer orubblig. Jag tror inte så längre. För om någon kände Petrus på djupet, så var det Jesus. Och därför tror jag att Jesus uttalande över Petrus, och det är viktigt, det kommer inte som någon slags svar på hans CV eller hans meritförteckning, utan det kommer som svar på någonting annat, nämligen på Petrus tro. När han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus, du är Petrus, på den klippan ska jag bygga. Förvisso har Petrus många kvaliteter. Jag tänker mig att han var en sån där som man gärna har med i ett arbetslag. När Jesus informerar lärjungagruppen om sin förestående död, så reagerar Petrus med hela kroppen. Han tar Jesus åt sidan och så säger han, må Gud bevara dig, något sånt ska aldrig få hända dig. En lojal man. Han är impulsiv och frimodig. Han lämnar båten och går på vattnet. Han vänder precis i sjunkningen, men han är den som vågar gå över relingen. När Jesus ställer öppna frågor till lärjungagruppen, så är det liksom Petrus som svarar för de andra. Och när Jesus berättar liknelser som kretsen inte förstår och lärjungarna inte förstår, så är det ju Petrus som bryter tystnaden och säger det alla tänker, nämligen att vi förstår inte vad det är du säger. Vilken trolig resurs i ett team. När Jesus vill tvätta lärjungarnas fötter, så är det Petrus som vägrar. Inte ska du tvätta våra fötter. Men när Jesus förklarar varför det ska ske, då är hans protest plötsligt som bortblåst. Och så säger han, Herre, tvätta inte bara mina fötter, utan tvätta hela mig. Och så tänker man, vilken klippa. Det är sådana som Gud använder. Men det här är ju inte hela sanningen om Petrus. Man kan ju måla en liten annan bild av honom och säga att han är en av dem som inte orkar vara vaken och be när Jesus kämpar i Getsemane. Han somnar på sin post. Han orkar inte ens vara vaken en timme. Vilken klippa. När Jesus förs bort ingriper han inte. Han följer fegt efter för att se hur det hela slutar. Vilken klippa. Det är han som, när det inte är populärt att visa sig med Jesus längre, förnekar att han ens känner, citat, den mannen. I besvikelsen efter Jesu död, så är det Petrus som först och högst signalerar att han överger deras vision och kallelse och återvänder till fisket. Alltså, Petrus är klippan som går sönder. Spänningar långt där nere i djupet av hans personlighet blir för starka. Det brister för honom, och just där friläggs det kristna evangeliet. Att våra liv går sönder, att ditt liv gör det, är en tragedi. Det är någonting som tar på oss. Men det är inte ett hinder för att Gud ska använda dig till välsignelse. Ibland får jag för mig att det faktiskt kan vara tvärtom. Det andliga livet växer ju inte ur vår prickfrihet eller vår präktighet. Den ytan kan vara hård som granit, men det är inte säkert att det växer någonting där. Tänk om det är med människor som är vildpanser. För att vildpanser ska kunna växa måste någonting hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. För den här kvällen har jag tänkt att saker har förändrats väldigt mycket bara på de år som har gått från att jag var ung till att ni är unga. Det var ett rasande fort. Jag började här som ungdomspastor 1984. Då var jag ung, relativt ung. Och så försökte jag bara tänka mig in lite grann i det tryck som läggs idag på unga människor. Att ni är utsatta på så många sätt som vi faktiskt i hög grad slapp, vi som växte upp för x antal årtionden sedan. Vi som slapp, skulle man kunna säga, växa upp i ett så utvecklat mediasamhälle som det här är. Som ju har sådana fördelar, men som också just när det kommer till detta med misstag, misslyckande, nederlag, gör oss otroligt sårbara. När vi misslyckades så visste kanske familjen det. Eller några i skolan, eller de närmaste. Idag vet vi att de sociala nätverken är inte särskilt barmhärtiga. Och vi vet också att saker, misslyckanden till exempel, kan, om de hamnar i fel händer hos människor som vill en ont, kan spridas med en fruktansvärd hastighet till väldigt, väldigt många. Jag har fått för mig för ikväll att du är med som är här och som är så fruktansvärt rädd för det. Och som är så trött, som inte orkar mer krav eller förväntningar, som inte orkar hålla ångan uppe särskilt länge till, men som är så rädd för att förlora ansiktet, tappa ansiktet, bli övergiven, betraktad som misslyckad. Och så skulle jag vilja säga till dig ikväll, jag gör det med evangeliet som stöd, att misslyckas är inte det värsta som kan hända i tillvaron. Att liksom släppa taget och bara tillstå och säga, det här har hänt, det är inte det värsta i tillvaron. Det värsta i tillvaron är att inte lita på att det alltid finns en instans till. Det är inte slut när det är slut. Så länge Gud lever och älskar dig så finns det alltid en möjlighet framåt. Men mer än så. Inte bara att Gud förlåter och att människor kanske förlåter. Utan det där nästan outtalbara, att av det sorgligaste i våra liv, det vi skämdes mest för, kan livets Gud, mästaren, göra någonting som till och med blir andra till välsignelse. Det kan ur det brustna växa blommor, de vackraste blommorna. Det sista ordet är inte sagt. Och min hälsning till dig, den lyder egentligen till dig som är där nu, att du är så trött av att liksom hålla fasaden uppe och du skulle bara vilja få krypa till korset och säga förlåt. Jag vet att det här blev fel. Jag vet att jag har skadat människor. Jag skulle vilja säga till dig, det kanske är dags att släppa taget, till och med om ditt misslyckande. Ta emot nåden. Och om Guds nåd får ha sin gång kan livet och friheten segra igen. Och jag tror faktiskt att vi växer mer andligt genom att göra fel än att göra rätt. Därför att när vi misslyckas, det är då plötsligt vi upptäcker att nåden inte bara är något vackert kosmetiskt, utan nåden är en förvandlande kraft som igen ger oss nya förutsättningar. Nåden räcker alltid längre än när vi har gått för långt. För att vildpanser ska kunna växa måste något hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Och märk, Petrus försvinner inte efter sveket. Tvärtom, efter den där bittra natten när det står att han gick ut och grät bittert, så kommer det en gryning, en ny gryning. I sprickorna efter det som har hänt planterar mästaren Kristus blommor igen och någonting börjar växa i Petrus liv. Och på pingstdagen så slår miljoner violer ut i blom. Och vem är det som stiger fram då när många andra backar? Och det står, då steg Petrus fram. Han förmedlar helande till mannen som sitter vid tempelporten och tigger. När människor ser hur frimodig han är så förundrar de sig. När myndigheterna försöker tysta deras vittnesbörd så är det Petrus som träder fram och säger att man måste lyda Gud mer än annat. Han vinner på kort tid ett sådant förtroende. Han som svek mest vinner på kort tid ett sådant förtroende att människor bär ut sina sjuka och lägger dem vid vägkanten på de gator de vet att Petrus ska passera. Inte trodde han det den natten när han gick ut och grät bittert. Där är vi den här kvällen. Och jag skulle önska att något av den här krampen som jag tror att någon sitter här och känner. Det är så jobbigt att hålla uppe liksom, fasaden, skenet. Att den krampen skulle få släppa. Det finns bara ett sätt att det ska ske. Och det är att ta synden, att ta det som blev så fel, att ta sveket om det finns där. Och så placera det på rätt ställe, nämligen vid korset. Och säga, nu släpper jag det här hos dig. Och så ber Gud göra ett under. Och i det ligger att Gud också då kan ju leda uppenbar att det kanske är mänskliga steg man behöver ta för att klara upp saker. Men det börjar alltid vid korset. Där kan Gud ta det sämsta i våra liv. Och av det göra någonting som är så vackert som Ångermanlands landskapsblomma. Ska vi be. Jesus, jag vill tacka dig för att du vet vad det är att vara människa. Herre, tack för att vi inte styrs av en Gud långt borta som bara bedömer våra liv, utan att vi får leva i nära gemenskap med en Gud som själv kom hit och levde våra liv och som vet att det är svårt att vara människa. Det är så stort, Herre, men det är också så svårt. Och därför att våra liv rör vid varann så uppstår det ibland friktion. Och ibland går saker fel. Och ibland går saker riktigt fel. Men jag ber att du bara målar den där, att du bara projicerar det där blå skenet över oss den här kvällen. Att vi får ta med oss bilden av att ur det sämsta, det som vi överlåter i dina händer, kan växa någonting som i tidens längd kan bli till stor välsignelse. Och jag ber om det. Låt det få ske ikväll, Herre. Låt det få ske ikväll. Amen.